Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten, det är fortsättningen, det är Lukas första kapitel och det är från vers 39. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zacharias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi är ju inne i fastan och under fastan så förbereder vi oss för långfredagens budskap om att Jesus har offrat sig en gång för alla. Han har offrat sig för vår frälsning. Men det är ju passande att i det sammanhanget fira Jungfru Maria förbådelse. För Gud genomförde sin eviga frälsningsplan genom att sända sin son, född av kvinna, född av en jungfru. Och Jesus, han genomförde, han fullbordade Guds frälsningsplan när han offrade sig själv på korset för oss, för vår frälsning. Så de här två händelserna, de hör nära samman och de i ett paket så här är ju ett väldigt glatt budskap för oss syndare. Dagens evangelium är hämtat, dagens predikotext är hämtat ur Lukas evangelium, det första kapitlet, och Lukas börjar sin skildring med att berätta hur ängeln Gabriel kom till Zacharias med ett löfte. Hans hustru Elisabet skulle bli havande och föda honom en son. Och han skulle ge honom namnet Johannes. Han skulle gå före Herren i Elias ande och kraft. Och så fortsätter så skildringen med hur ängeln Gabriel kommer med ett budskap till Maria. Hon ska bli mor till den helige Guds son. Och så får hon även veta att hennes släkting på sin ålderdom var havande redan i sjätte månaden. Och hon var egentligen för gammal för att få barn. Men ängeln säger att för Gud är ingenting omöjligt. Och Maria tar emot budskapet i tro. Och så ger hon sig iväg från Galileen till Judén och för att besöka Elisabet, och det är deras möte då som är det vi ska behandla idag. Och därefter kommer så Marias lovsång, skildringen av Johannes födelse och så Zacharias lovsång, och allt det här i ett paket, det bildas som bakgrund då till Jesu födelse som skildras i Lukas andra kapitel. Elisabet blev uppfylld av den helige ande. Hon gav uttryck för sitt hjärtas tro, men det hon gav uttryck för, det var ju en uppenbarelse som den helige ande gav henne. Hon uttryckte det med ord som den helige ande gav henne. Så det hon säger, eller det hon ropar högt, det är inte en mänsklig föreställning, utan det anden uppenbarat för henne. Hon bekände en rätt tro om Jesus, och så gav hon ju också Maria den heder som tillkom Maria. Och Elisabets ord är ett klart ljus i vår tid som så präglas av vantro och otro. Jesu person, det är ju ett helt debatterat ämne idag, och så har det varit genom historien. Bibelkritiken har i över 100 år betraktat evangeliernas skildring som ett uttryck för de första kristnas tro om Jesus. Så man menar att evangeliernas skildringar inte, det är ju förankrat i historien, men det har egentligen inte så mycket med vad som verkligen hände att göra som med de föreställningar som de första kristna hade. Och den här uppfattningen har med tiden blivit accepterad i kyrkor och samfund. Visst finns det fortfarande kristna som reagerar starkt när man från kyrk, till exempel biskop kan säga att Guds son, det var bara en titel som människor tilldelade honom. Det var bara en titel som han var, som markerade att människor kände en särskild Guds närvaro i närhet av Jesus. Det var ju Hammar som sa det. Men för många så har Jesus blivit en förebild för oss i ett osjälviskt liv. Och studiet av evangelierna har blivit ett studium i vilka myter och legender som de första kristna bar med sig. Men än finns det troende som modigt och självuppoffrande och står upp och försvarar sanningen, precis som troende har gjort i alla tider. Vid kyrkomötet i Efesus på 400-talet så utkämpades en sån troskamp mellan Nestorius som var patriark i Konstantinopel och Cyrillus som var patriark i Alexandria. Och Cyrillus menade att Gud och människa är förenade i Jesu Kristi person. Och om Gud och människa är förenade i Jesu Kristi person, så kan Maria son med rätta kallas och verkligen är Guds son, och Maria kan kallas gudaföderska. Och Nestorius, han vände sig mot det här uttrycket gudaföderska och menade att Maria hade fött Davids son. Maria hade fött Davids ättling, men gudomen hade förenat sig med denna människa, inte vid avlelsen utan senare, kanske vid födelsen eller i alla fall före dopet. Och Nestorius, han blev ju betraktad som villolärare, men ändå måste vi säga att han var långt bättre än dagens förnekare. För han bekände ju i alla fall att gudomen med tiden hade förenat sig med människan Jesus. Nu nekar man ju blankt till det och säger att människan Jesus kom med tiden bara att kallas Guds son. Alltså att han fick den titeln tilldelad av människor. Så långt i förnekelsen gick ju aldrig Nestorius, men han vände sig mot det här uttrycket att använda gudaföderska om Maria, och vi ska höra att till viss del så kanske han hade fog för det. Hur som helst så tog kyrkomötet i Efesus ställning för Cyrillus, och det blev också bekräftat sen vid kyrkomötet i Kalseton. Och med det här uttrycket så ville man bekänna att Jesus är sann Gud och sann människa i en person från det ögonblick han blev avlad i sin mors liv. Det barn som Maria blev mor till var inte bara en människa utan sann Gud. Och det var därför som man ville kalla Maria då för gudaföderska. Och vi sympatiserar ju med den uppfattningen, men jag tror inte att det i våran kyrka förekommer att vi använder det uttrycket gudaföderska. Och det kan kanske inte är så vist heller. Det är en vis och god ordning att vi bekänner Bibelns lära med de ord och uttryck som Bibeln ger. Vi bekänner saken med de ord som Bibeln själv serverar för att bekänna det. Och därför bekänner vi att om Maria att hon är Guds moder. Så läser vi Konkordieformen så kan vi läsa så här. Därför tror, lära och bekänna vi att Maria icke avlat och fött blott och bart en människa utan Guds sannskyldige son. Varför hon också med rätta kallas och verkligen är Guds moder. Och när vi bekänner det, då är det ju precis samma underbara bekännelse som Elisabet bekänner. Driven och inspirerad av den helige ande när hon kallar Maria Herrens mor. Och hon säger ju så här: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min Herres mor kommer till mig? Och vi läser det här bara som en parentes, så får vi ju alltså Elisabets förhållande till Maria återspeglar sig sen i hennes son Johannes förhållande till Jesus. Varför kommer du till mig? Det är ju jag som behöver döpas av dig. Men Elisabet sa: varför händer detta mig att min Herres mor kommer till mig? Vi använder samma uttryck när vi bekänner att Maria är Guds mor. Och det bekänner vi ju inte för att framhålla Maria. Vid kyrkomötet i Efesus så var det några som hade det syftet. Så vid kyrkomötet i Efesus var det ju inte alla som hade rent mjöl i påsen när de röstade för att kalla Maria gudaföderska. Utan för en del gick det här hand i hand med en dyrkan av Maria. Man menar att Maria var annorlunda än andra människor. Hon var oberörd, obefläckad av arvsynden och hon hade alltid förblivit jungfru. Och så börjar man tillbe och ära hennes bild. Men vad är Maria-dyrkan? Det är ju inget annat än avgudadyrkan. Vi ska strax komma till det. Så när vi med Elisabet bekänner att Maria är Herrens mor, så är det ju en bekännelse om vem Kristus är. Och det stämmer inte att Jesus bara med tiden av människor fick titeln Guds son. Stämmer inte att han bara med tiden bara började kallas Guds son. Om det vore sant, då vore vi utan frälsare och då vore vi förlorade. När skriften lär att det barn som avlades i Marias liv var heligt. Det barn som föddes i Betlehem är helig och Guds son. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, född av en jungfru. Och han blev ställd under lagen för att friköpa oss som stod under lagen för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få rätt att bli Guds barn. Och det var en sån frälsare vi behövde. Han måste vara sann människa för att kunna ställas under lagen. För att kunna lida och dö det straff vi förtjänat i vårt ställe. Men hans lydnad och hans lidande och död skulle inte ha något värde för oss om han bara vore en människa. Sin broder kan ingen återlösa, heter det i Psaltaren. Gud var det tack att Gud sände sin son som vår frälsare. Sände sin son att bli människa. Och Guds sons lidande, Guds sons lydnad, lidande och död har ett sånt oändligt värde. Det är en verklig lösepenning som kan återlösa, som har återlöst och friköpt oss från alla synder. Guds sons blod har den kraften som en människas blod, bara en människas blod inte har. Guds sons blod har den kraften att det renar oss från alla våra synder. Och för hans skull så har vi fått rätt att bli Guds barn. Så med Elisabet och med hennes ord så fortsätter vi att bekänna att Maria är Herrens mor. Det gör vi därför att den helige ande har lärt oss det i sitt ord. Förnuftet kan inte förstå det, så den sanning som den helige ande drev Elisabet att ge uttryck för, det är en sanning som övergår vårt förstånd, en trosartikel. Vi fortsätter att bekänna att Maria är Guds mor, fast det blir motsagt av många. Vi gör det därför att det är en sån frälsare vi behöver. Vi behöver en frälsare som är sann Gud och sann människa i en person. Annars är vi förlorade. Utan honom är vi förlorade. Vi gör det därför att den helige ande har tänt den tron i våra hjärtan. Vi gör det därför att Gud har undervisat oss om frälsaren som är sann Gud och sann människa i en person ända från begynnelsen, med många trovärdiga förutsägelser och profetier. Vi gör det därför att vi tror, därför att Kristi uppståndelse och den tomma graven kraftigt bevisar att han är Guds son. Vi tror det därför att skriften om och om igen har bevisat sin sanning. Men det finns människor som uppskattar den här bekännelsen att Maria är Herrens mor av andra orsaker. Och så var det redan vid kyrkomötet i Efesus. En del välkomnade det här uttrycket att Maria är gudaföderska därför att den här tillbedjan eller den här vördnaden för Maria var i tillväxt, den var populär bland många. Och om vi skulle tala om någonting som är populärt idag, så kan man ju säga att just det här tillbedjan av Maria är ytterst populär bland miljontals människor som vill kalla sig kristna. I katolska kyrkan betraktas Jesus som en sträng domare som människor inte vågar nalkas. Och ytterligare en parentes, det är ju väldigt konstigt utifrån den här berättelsen. Alltså, hur modigt är en 6 månader gammal spädbarn som inte ens är född? Hur mycket mod har ett sånt barn? De är ju inte särskilt katiga ens när de är födda. Men i Jesu närhet så spratt det här barnet till av glädje. Så mycket mer då vi som har hela uppenbarelsen för oss och är undervisade. Men i katolska kyrkan blir man ju inte undervisad på det sättet. Utan för i katolska kyrkan så är Jesus en sträng domare som man inte vågar närma sig. Och då vänder man sig till Maria. Kanske Maria, hans mor, kan påverka honom. Man går istället till Maria med sina böner och så ber man om hennes förböner. Och det här är ju en utbredd vantro. Det är förresten en trosartikel stiftad av påven att Maria var obefläckad av arvsynden. Det gjorde han i slutet på 1800-talet, men när han gjorde det så var det ju en tro som redan funnits 1000 år tidigare. Alltså att Maria var något speciellt. Hon var oberörd, hon var obefläckad av arvsynden. Så det är många som prisar henne för någonting som inte tillkommer henne. Man ger henne en ära som inte tillhör henne. Man kan också säga att början till den här felaktiga högaktningen av Maria finns ju ett frö. Vi ser början till det antyds redan i evangelierna. För när Jesus vid ett tillfälle undervisade så var det en kvinna i folkskaran som ropade: saligt är det moderliv som har burit dig och saliga det bröst som du har diat. Och Jesus svarade: säg hellre saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och det är ju precis den saligprisning som Elisabet ger Maria. Alltså Elisabet prisar henne inte salig för att hon var annorlunda än andra människor, för att hon var syndfri eller för att hon hörde böner eller svarade på böner, utan för att hon trodde. Salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Och när Elisabet säger det, då ska vi komma ihåg att hon var uppfylld av den helige ande. Och därför kan hon, det är någonting som den helige ande uppenbarar för henne, så hon kan uttrycka det som hon omöjligtvis kunde känna till på naturlig väg. Alltså Maria hade ju fått besök av ängeln uppe i Galileen, och direkt skyndade hon iväg till Judén, och så när hon träder in i huset och ljudet av hennes hälsning når Elisabets öron, så uttrycker hon det här. Så hon kunde ju omöjligt ha vetat att Maria hade fått ett budskap av ängeln som hon tagit emot i tro. Maria är inte annorlunda än vi. Hon är visserligen ett föredöme. Tänk om vi allihop kunde vara sådana föredömen. Hon var ett föredöme i tro och helgelse, men hon var ju en syndare som vi. Hon behövde ju sin son som sin frälsare precis lika mycket som vi behöver honom. Elisabet prisade henne inte salig för att hon var annorlunda än andra människor, utan för att hon trodde Guds löfte. Och heller ingen skillnad till oss, därför Jesus prisar ju alla saliga som hör Guds ord och bevarar det i sina hjärtan. Maria är ett föredöme för oss i tro och helgelse. Hon mötte inte Guds budskap med invändningar om vad som för förnuftet är möjligt och vad som är rimligt och vad som inte är möjligt. Alltså visserligen så frågar hon ju: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Men vi förstår av ängelns svar att det var ju inte ett uttryck för otro, utan hon ville helt enkelt ha lite mer information om vad det innebär, hur det skulle ske. Och det fick hon ju också. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och Maria sa: jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Så Marias inställning till Guds ord var: det Gud har sagt, det är sant och det sker. Och så fortsatte hon ju att umgås med Guds ord. Det var hennes liv. Så när vi sen hör herdarna komma och berätta vad ängeln uppenbarat för dem, då hör vi om Maria att hon tog emot det och hon lyssnade, och så bevarade hon och begrundade ordet i sitt hjärta. Och det ska vi också göra. Det är så vi ska ta emot Guds ord. Vi ska lyssna till det, låta det sjunka in, och så ska vi bevara och behålla det här i våra hjärtan som vårt hjärtas skatt. För det är genom tron vi blir frälsta, och Jesus prisar alla saliga som hör Guds ord och bevarar det. Vi ska också kort nämna orsaken till att barnet spratt till i Elisabets moderliv. Att en mor i sjätte månaden känner barnets rörelse, det är väl helt vanligt, va? Att man i sjätte månaden kan känna barnets rörelse. Och rationalistiska teologer, de menar då att det här tillfället, det var så att Elisabet blev så upprymd av att få det här besöket, att hennes upprymdhet så att säga spillde över på barnet, så att det spratt till i hennes moderliv. Ja, det kan ju vara en tanke, en förklaring, men det är inte så, det stämmer inte med texten. För det var när Marias hälsning nådde Elisabets öron, då spratt barnet i hennes moderliv till av glädje. Och det var förutsagt om Johannes att han skulle vara uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Och glädjen vid Marias hälsning, det var ju en glädje som den helige ande verkade i barnet. Och det här, det kan vi ta med oss när vi sen talar om dopet. För i dopet så är Gud verksam. Dopet är ju inget vi gör. Vi döps. Men det är Gud som är verksam vid dopet. Och det heter, vad verkar han då? Jo, han frälser oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Petrus säger i sin pingstpredikan, låt alla döpa er till syndernas förlåtelse, så ska ni få den helige ande som gåva. Och det här löftet gäller er och era barn och de som är långt borta. Så dopets verkan är helt oberoende av vår förmåga, oberoende av vår ålder och oberoende av vår mognad. Och i den här berättelsen, den här berättelsen visar ju hur ett spädbarn kan bli så uppfylld av den helige ande och rörd av den helige ande till glädje över frälsaren. Så visst kan spädbarn vara uppfylld av den helige ande, ta emot den helige ande som gåva, bli förnyade i helige ande så att de gläds över frälsaren. Så mitt i fastan så blev vi så påminda om frälsarens födelse. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, född av en jungfru. Han skulle fullborda Guds eviga frälsningsplan för vår frälsning. Och det gjorde han när han offrade sig själv en gång för alla. Och det här är ett glatt budskap för oss syndare. Och saliga är alla som hör det, tar emot det och bevarar det i sina hjärtan. Amen. Låt oss be. Helige ande, gör oss ödmjuka inför Guds ord så att vi lyssnar till det och bevarar det i våra hjärtan. Uppfyll oss med glädje över Jesus Kristus, vår frälsare. Ge oss kraft att inför bekänna att Guds son blev människa för att bli hela världens återlösare. Behåll oss i den rätta tron på Jesus Kristus till livets slut. Amen.